lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till första Samuelsbokens 9:e kapitel och därmed till den andra huvudavdelningen i första Samuelsbok, där vi möter Saul som ska bli Israels konung. Saul är en av dessa märkliga personligheter vi möter i skriften, som det verkligen är svårt att förstå vem han är. Likt Bileam är det svårt att tolka hans person. Saul kom från ett förmöget hem, hans far var rik. Han kom från en av Israels minsta stammar, och den släkt han kom från var dessutom den minsta i den stammen. Men hans far var rik, säger texten. Första Samuelsbok 9, vers 1. I Benjamin levde en man som hette Kis, son till Abiel, son till Seror, son till Bekorat, son till Afia, son till en benjaminit, och han var en rik man. Kis, Sauls far, tillhörde alltså Benjamins stam. Benjamin var ju Jakobs yngsta son, som efter att Josef försvann från hemmet på ett speciellt sätt blev Jakobs älsklingsson, och som också beskyddades av sina bröder, som hade dåligt samvete för att ha sålt Josef till Egypten och sedan inbillat Jakob att Josef var död. Ifrån domarboken minns vi att Benjamins stam blev mycket starkt decimerad på grund av en svår synd som begicks av den stammen i staden Gibea, som vi läste i domarboken 19. Och det är alltså från den stammen Israels första kung kommer. Och vi läser vers 2. Han hade en son som hette Saul, en ståtlig och stilig man. Bland Israels barn fanns ingen man som var stiligare än han. Han var huvudet högre än allt folket. Som vi senare ska se när vi kommer till verserna 15-17, så är det Gud som utväljer kungen. Men samtidigt måste vi citera kapitel 10, vers 19, där Herren själv inför kröningen av kungen säger: men nu har ni förkastat er Gud. Så även om Gud utväljer deras kung, så får folket den kung de förtjänar, och framför allt den kung de önskar. Han var stilig och högrest. Han ser verkligen ut som en kung. Och Israels folk hade ju verkligen den yttre prakten och det synliga för ögonen. Det var viktigare för dem än karaktären. Och det är samma sak idag. Allt för många låter sig hänföras av skådespelare med plastikleenden. Strålande personligheter som kan stå uppresta utan ryggrad. Därför är också TV:n en av våra farligaste fiender. För många val avgörs av hur folk ser ut och hur bra de talar, istället för deras karaktär och hjärta. Tänk om vi istället för en TV hade haft en röntgen som avslöjade kvinnors och mäns sanna karaktär. I Israel fanns ingen som såg mer kunglig ut än Saul. Det var en sådan kung folket ropade efter. De ville vara som alla andra nationer. Och de tjatade så länge att Gud gav dem det de bad om. Och vi läser vers 3. Nu hade Kis, Sauls faders åsninnor, kommit bort för honom. Därför sade Kis till sin son Saul: ta med dig en av tjänarna och stå upp och ge dig iväg och sök efter åsninnorna. Här kan man nästan inte annat än dra på munnen lite grann. Saul ska ut och leta efter sin fars åsnor, medan åsnorna i Israel söker efter en kung. Profeten Jesaja, kapitel 1 och vers 3 säger: en åsna känner sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Vi läser vidare första Samuels bok 9, vers 4 och 5. Då gick han genom Efraims bergsbygd och därefter genom Salisalandet, men det fann dem inte. Så gick det genom Salimslandet, men där var det inte. Sedan gick han genom Benjamins land, men det fann dem inte heller där. När det så hade kommit in i Sufs land, sade Saul till tjänaren han hade med sig: kom, låt oss gå hem igen. Min fader kunde annars, istället för att tänka på åsninnorna, bli orolig för vår skull. När det här refereras till Efraims bergsbygd, Salisalandet och Salimslandet, så visar det att det handlar om en mycket lång resa. Man har sökt och sökt efter de försvunna åsnorna, utan att kunna finna dem. Och till sist säger Saul till tjänaren: kom, låt oss gå hem igen. Elis blir far mer orolig för oss än åsninnorna. Och så sänder han ut folk och söker efter oss. Vers 6 till och med 8. Men han svarade honom: se, i denna stad finns en Guds man. Han är en ansedd man. Allt vad han säger, det sker. Låt oss nu gå dit. Kanske kan han säga oss något om den färd vi har företagit oss. Då sade Saul till sin tjänare: men om vi går dit, vad skall vi då ta med oss åt mannen? Brödet är ju slut i våra ränslar, och vi har inte heller någon annan gåva att ta med oss åt gudsmannen. Eller vad har vi väl? Tjänaren svarade Saul ännu en gång och sade: se, här har jag i min ägo en fjärdedels sikel silver. Den vill jag ge åt gudsmannen, för att han må säga oss vilken väg vi bör gå. Och så i vers 9 ger Guds helige ande en liten parentes som är oss till stor hjälp. Vers 9. Förr i tiden sade man så i Israel när man gick för att fråga Gud: kom, låt oss gå till siaren. Till den som man nu kallar profet kallade man förr i tiden siare. Siarna har existerat före profeterna. Även om Mose kallas för profet, siare var människor med övernaturlig förmåga att se sådant som andra inte kunde se. Och berättelsen vi här läser, den visar att det var vanligt att siarna tog betalt för den tjänst de gjorde för någon. Samuel var den första profeten, men det följde flera i hans spår. Vi ska senare höra i kapitel 10 hur Samuel säger till Saul att när han kommer till Guds Gibea så kommer han att träffa en skara profeter som är i profetisk hänryckning. Poängteringen att det man förr i tiden kallade siare är något som nu benämns profeter är också för att Herren önskar skilja mellan andemanare, sanningssägare och spåmän å ena sidan och det som var Guds profeter å andra sidan. För vi minns ifrån lagen som Gud gav om just spåmän i tredje Mosebok 19. ni ska inte vända er till andar som talar genom besvärjare eller spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud. Och i tredje Mosebok 20, vers 6. Och om någon vänder sig till andar som talar genom besvärjare eller spåmän, för att i trolös avfällighet löpa efter dem, så ska jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk. Och vi läser i Jesaja kapitel 8, vers 19. Och när man säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara, skall inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga det döda för det levande? Och Gud kallar Samuel för profet. Saul går tillsammans med sin tjänare upp till staden. Och när de kom in i staden mötte de Samuel som var på väg upp till offerhöjden. Saul går alltså tillsammans med sin tjänare upp till staden där profeten befann sig. Och när de kom dit mötte de Samuel som är på väg upp till offerhöjden. Och vi läser vers 15 och 16. Men dagen innan Saul kom hade Herren uppenbarat för Samuel och sagt: imorgon vid denna tid ska jag sända till dig en man från Benjamins land. Och honom ska du smörja till förste över mitt folk Israel. Han ska rädda mitt folk från filisternas hand, ty jag har sett till mitt folk, eftersom deras rop har kommit till mig. Herren hade i förväg talat till profeten, och det som sker dagen efter stadfäster det Gud hade talat. I verserna här säger Gud att han har hört folkets rop. Gud kan alltså besvara våra böner också när det inte är till det bästa för oss. När vi fortsätter och tjatar på Gud för att få vår egen vilja, helt tills han gör som med Israel. Han ger oss det vi ber om. När Israels barn var i öknen ropade de efter kött istället för att vara nöjda med Guds manna. Och Saltaren 106 säger att han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Han talade strängt till Röda havet så att det blev torrt och förde dem genom djupen som genom en öken. Han frälste dem från deras motståndares hand. Vattnet övertäckte deras ovänner, inte en enda av dem blev kvar. Då trodde de på hans ord, då sjöng de hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde. Och det var deras olycka det. Därför borde alla böner bes i Jesu namn, vilket betyder att det måste vara i samsvar med hans vilja och till hans ära. Om det inte är det, så låt oss be om att han svarar oss med ett nej. Israels folk hade om och om igen sagt, vi vill vara som alla andra folk. Ge oss en kung, och Gud ger dem Saul. Och vers 17 berättar för oss att när Samuel fick se Saul, gav Herren honom än en gång en uppenbarelse och säger: se, där är den man om vilken jag sa till dig, denne ska styra mitt folk. Och vi läser vers 18 till och med 20. Men Saul gick fram till Samuel i porten och sa: säg mig var siaren bor. Samuel svarade Saul och sade: jag är siaren. Gå före mig upp på offerhöjden, ty ni ska äta där med mig idag. Men imorgon vill jag låta dig gå, och om allt vad du har på hjärtat vill jag ge dig besked. Och vad angår åsninnorna som nu i 3 dagar varit borta för dig, så ska du inte bekymra dig för dem, ty de är återfunna. Vem tillhör för övrigt allt vad härligt är i Israel, om inte dig och hela din faders hus? Lägg märke till att profeten Samuel säger inte du ska äta där, men han säger ni. Det vill säga Saul och tjänaren från hans fars hus. Att tjänaren är med hela tiden är värt att lägga märke till. Det var ganska vanligt, och det säger en hel del om den behandling tjänare fick i Israel. Tjänaren är med nu när Saul äter middag med profeten. Det är den första förberedelsen för att göra Saul till kung. Gud gav folket den man som de önskade, en stilig, högrest man som såg ut som en kung. Och vers 21. Saul svarade och sa: jag är ju en benjaminit, från en av de minsta stammarna i Israel, och min släkt är ju den obetydligaste bland alla släkter i Benjamins stam. Varför talar du då till mig på det sättet? Om den här ödmjukheten är falsk, eller om Saul verkligen i början var en ödmjuk man, det vågar jag inte säga. Men om detta var äkta, så ska vi på kort tid få se en stor förändring i den här mannens hjärta och liv. När Gideon i Domarboken 6:15 besvarar Guds kallelse med orden: ack Herre, varmed kan jag rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse, och jag själv den ringaste i min faders hus. Så var det så Gideon kände det. För han var livrädd. Det var krig i Israel. Midjans folk, amalekiterna och österlänningarna drog upp emot dem och överföll dem och fördärvade landets gröda. Stal deras får, deras oxar och åsnor och all säd. Det är situationen, och den har Gideon sett med egna ögon. Det fanns ingen i Israel som vågade stå emot midjaniterna. Livrädd sitter Gideon gömd i vinpressen för att tröska säden, när Gud kallar honom, Gideon av Manasse stam. Mannen som sitter gömd i vinpressen och försöker tröska vete i rädsla för att fienderna ska upptäcka honom. Så Gideon själv upplever det som om han var den siste i hela Israel som passade till en sån uppgift. Medan Sauls situation är att det nu är fred i Israel. Och han kommer från en rik familj. Och åsnorna som han var ute och sökte har han fått veta att de har kommit hem igen. Så hans uppdrag är slutfört. Så hur mycket det ligger i Sauls ödmjukhet är svårt att säga. Han har ännu inte blivit visad någon stor ära inför människor. Och många har ju en viss återhållsamhet i den situationen. En ringa ställning kan ibland verka dämpande på det högmod som egentligen bor i hjärtat. Och Saul var vid denna tid trots allt bara sänd att söka efter åsnor tillsammans med en tjänare. Vi läser verserna 22 till och med 27. Men Samuel tog Saul och hans tjänare och förde dem upp i salen och gav dem främsta platsen bland de inbjudna, som var omkring 30 män. Och Samuel sade till kocken: ge hit ett stycke som jag gav dig och som jag sade att du skulle förvara hos dig. Då tog kocken fram lårstycket och det som hörde till det och satte fram det för Saul. Och Samuel sade: se, här sätts nu fram för dig det som har blivit sparat. Ät av det. Ty just för detta tillfälle blev det undanlagt åt dig, då när jag sade att jag hade inbjudit folket. Så åt Saul den dagen med Samuel. Därefter gick de ned från offerhöjden och in i staden. Sedan samtalade han med Saul uppe på taket. Men tidigt följande dag, när morgonrodnaden gick upp, ropade Samuel uppåt taket till Saul och sa: stig upp, så vill jag följa dig på vägen. Då steg Saul upp, och de gick båda iväg, han och Samuel. När de så var på väg ned mot utkanten av staden, sade Samuel till Saul: säg till tjänaren att han ska gå före oss, och han fick gå. Men du själv må nu stanna här, så vill jag låta dig höra vad Gud har sagt. Minste man av benjaminiten Kis söner, som tillsammans med en av tjänarna blev utsänd för att söka efter några bortkomna åsnor. Han sitter plötsligt som hedersgäst bland 30 speciellt inbjudna. Det sker i den sal som var byggd nära Herrens altare, för att man skulle kunna hålla offermåltid där. Den andliga kraft och klarhet som följde profeten Samuel hade Saul redan fått en första inblick i. Och nu, efter att ha deltagit i måltiden och genom offret som skett på altaret, så var tiden nu inne för att få höra mera om vad Gud ville. Det profetiska ordet har en central plats i den förberedelse som Saul genomgår innan han smörjs till konung. Samuel undervisar honom säkert om den aktuella situationen, om folkets andliga förfall, men också om bekännelsen och uppgöret med Gud i Mispa och om segern över filisterna. Men nu var det många år sedan väckelsen i Mispa, och det hade vuxit upp en ny generation sedan dess, där ibland Samuels söner. Och Samuel berättar om vad som skedde med Israel under Elis söners tid, och han är nu bekymrad för sina söner. Men framför allt talar Samuel till Saul om vad Gud har talat. En profet känner både Gud och sin samtid. Och kapitel 9 avslutas alltså med att Saul nu sänder tjänaren i förväg hem för att ensam bli kvar hos profeten. Ensamhet är lika viktigt som gemenskap. Gemenskap utan ensamhet formar ytliga kristna som blir mera beroende av människor än av Gud. Men ensamhet utan gemenskap formar andliga enstöringar. Och båda delarna hör med till den andliga växten. Liksom järnvägens två spår följer varandra parallellt hela vägen. Gemenskap med trossyskon är viktigt. Men ensamhet och stillhet, ensamhet med Gud, är lika viktigt. Själv må du stanna här, sa Samuel, så vill jag låta dig höra vad Gud har sagt. Det är i ensamheten Gud får forma våra liv och våra tankar. Gud tar sig tid med alla han kallar till frälsning. Och innan han ber oss om att göra något, så vill han låta oss höra sitt ord. Han vill genom sitt ord tala till vårt hjärta. Uppenbara ordets sanningar. Låta oss veta vad Gud säger. Och Jesus säger i Johannes 8:31, om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och Lina Sandells bönesång är lika aktuell idag som när hon skrev den. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Och i den andra versen så ber hon, lär oss troget taga vara på det ord oss givet är. Och i den tredje versen, må vi akta på den tiden då du söker oss, o Gud. Och sången avslutas med orden, o så hjälp oss nu att höra vad vår själ kan saliggöra. Öppna du vårt hjärtas öra och förnim vårt böneljud. Första Samuels bok kapitel 9 avslutas med orden profeten Samuel säger till den unge Saul. Men du själv må stanna här, så vill jag låta dig höra vad Gud har sagt. Och med det, ja, så är tiden ute för den här gången. I nästa program ska vi se hur profeten Samuel smörjer Saul till konung. Och till dess så säger jag, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 10368, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.